Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361, heter den här tavlan som är målad av Carl Gustav Hellqvist för lite mer än 100 år sedan. Och den hänger i Gotlands fornsal i Visby. De är ganska fantastiska så här klassiska historiemålningar. Man kan titta på dem hur länge som helst och man ser hela tiden nya saker. Här har vi Valdemar då. Han sitter barsk och böjd, en hård kung på sin tron. Han har röd matta, röd mantel och rött tak. Och det har konstnären gjort för att vi ska känna att här sitter djävulen i djävulskapet. Och så ser vi hans lömska och farliga medarbetare. Lismande munkar och brutala krigare. Och så kommer de stackars Visbyborna gående här. De har förlorat kriget mot Valdemar och nu måste de ge ifrån sig alla sina rikedomar. De kommer här allihopa. Och de som inte vill komma frivilligt, de släpar sig iväg med soldaterna med våld. De verkar lite apatiska, Visbyborna, men de är inte knäckta. Det ser man ju på den här familjen här. Den här mannen, han knyter näven. Han blänger dolskt mot Valdemar. Han har till och med svärdet kvar vid sidan. Det här är Visbys borgmästare. Och hans hustru har vackert utslaget hår sådär. Alla måste komma med sina skatter. Borgmästaren och den här invaliden till exempel, som bara kan gå på ett ben, stackaren. Men han har smutsig fotsula, ser man där, fast han inte kan gå på den foten. Så är det. Sen på Gotland på den här tiden fanns det väldigt mycket kyrkor och kloster. Så här har vi en munk som kommer, en stadig farbror, med massor med guld och silver från kyrkan. Och så fanns det utländska köpmän, hundratals i Visby. Här är en av dem. En judisk köpman kommer med sina skatter. Alla verkar lite chockade. Men barn till exempel är som barn alltid. Se på den lilla pojken där, han är nyfiken och tittar ner där bland alla mynten och gulden. Och hunden naturligtvis som sniffar där. Det finns en enda som riktigt protesterar, det är den här kvinnan här. Hon är helt förtvivlad, hon ber till Kristus på krucifixet. Vi hade så här kors på alla torg i Sveriges land på den tiden. För vi var ju katoliker. Sverige har varit katolskt längre tid än protestantiskt. Så hon vädjar till Kristus. Och Kristus har vänt ryggen åt Valdemar och hans rövare. Och det är den här triangeln, Kristus på krucifixet, den här familjen och Valdemar, de bildar en triangel. Det är de som är huvudpersonerna. Och det är mellan dem som allting händer på den här tavlan. Det är en kamp mellan det onda och det goda. Och det är lätt att se vem som är ond och vem som är god. Och i bakgrunden ser man den hotfulla armén stå uppställd. Och längst bak så ser ni i fonden då den rika staden Visby med sina höga fina hus. Och där sitter enstaka borgare på balkongerna och tittar på. För enligt legenden var det så här att Valdemar besegrade Gotland och Visbyborna. Och så ställde han upp tre enorma ölkar på torget. Och så sa han att de här karen ska vara fyllda inom 3 dygn, eller om det nu var 3 timmar, med guld och juveler och silver och smaragder. Annars så förstörs Visby, brandskattas, det bränns ner. Det är det som är brandskatt. Och Visbyborna, rika som de var, de fyllde karen blixtsnabbt. Som ni ser redan på 1 timme var det fyllt. Och Valdemar, den snikna girebuken, han packade ihop allt det här på 3 fartyg, säger man i legenden. Och så seglade han iväg. Och med sig hade han då också de berömda karbunkelstenarna. Det var en slags rubiner som fanns infattade i fönstren på Sankt Nikolaikyrkan i Visby. Och man sa att de lyste i mörkret. Så Visbybor som var ute och seglade nattens mörker, de kunde hitta hem till Visby när de såg det röda ljuset. Men som ni förstår, det här rövandet kunde inte gå ostraffat. Så enligt legenden så gick fartygen under. Åtminstone 1 fartyg gick under utanför Karlsöarna och sjönk med skatter och alltihopa, inklusive karbunkelstenar. Och i denna dag som denna dag är så kan man segla ut dit. Och om man tittar på rätt sätt ner i vattnet så lär man kunna se hur karbunkelstenarna reflekterar solens strålar. Fast man måste titta på rätt sätt. Så det är bara att åka ner och hämta skatten om man törs. För enligt legenden så bevakas skatten av en fruktansvärt farlig, svart, otäck undervattenshund. Av samma typ som bevakar dödsriket. Det är en fantastisk historia där egentligen. Det är bara det att den inte alls sann. Eller det mesta inte är sant. För på den här tavlan är ingenting sant. För att den målades ju, som jag sa, i München 1882. Och det låg ju väldigt långt från Visby 1361. Det finns en konstnär som heter Sune Rudnert. Han har skrivit en hel doktorsavhandling om det här. Och han pekar på några roliga detaljer. Ta till exempel den här fina borgmästerfamiljen. Den har ju tjusigt. Det är bara det att så här klädda var ingen i Visby på 1300-talet. Däremot i norra Italien under renässansen, ett par hundra år senare, då såg man ut så här. Och det vackra utslagna håret. Borgmästarfrun i Visby, hon hade tagit livet av sig hellre än att gå ut med utslaget hår på 1300-talet. För en ärbar kvinna hade aldrig visat sig så. Men här har konstnären låtit henne spela Marias roll. Jungfru Maria har alltid utslaget hår. Hon har dessutom en jungfrutår i ögonen. Och man vet att konstnären, han hade ett fotografi i sin ateljé av en engelsk lady som såg ut exakt så här. Så han målade av henne istället. Och mannens röda luva, den är ju fin. Det är en ämbetsmannaluva. Borgmästare hade sådana i Tyskland ett par hundra år senare. Visserligen var de framåt i Gotland, men inte hade de det på 1300-talet. Och ta den här damen här. Hon såg också ut som hon var från Mellanöstern. Hon har ett fint skrin. Och det skrinet, det är en exakt bild av det berömda tyska Kunigunda-skrinet som konstnären hade sett på Bayerisches Nationalmuseum i München. Det har han ritat i sitt skissblock nämligen. Då ritar han in det här istället. Och sen kan man gå på bit efter bit. Ta till exempel den här judiska köpmannen. Det fanns inga judar i Visby på 1300-talet. Det fanns överhuvudtaget inte hela Sverige. Det första judar som fick bo i Sverige kom på 1700-talet. Det var dödsförbjudet för judar i Sverige fram till dess. Och här bakom ser ni en otäck man som rycker Visbybo i skägget. Här ser man det enda blod som finns på hela tavlan. Finns en liten fläck. Trots att de just har utkämpat det blodigaste slaget i Gotlands historia. Mycket märkligt. Och titta här, den här gulliga hunden. Den är ju fin. Det började att det fanns ingen hund där. Ingen tax i alla fall. Det var överhuvudtaget ingen tax i hela världen på 1300-talet. Världens första tax tillverkades på 1500-talet. Och den första kom till Sverige på 1700-talet. Det var Tessin som byggde Stockholms slott som hade en tax med sig. Visste ni att Hellqvist hade en egen tax som hette Medoc. Så att han målade naturligtvis den hund han hade tillgänglig. Man tager vad man haver. Precis som med det här. Han hade sett det här mönstret på ett museum i Köpenhamn. Ett vackert, fint museum som hade vikingakonst och ännu äldre konst än vikingatiden. Det målade han av i sitt, ritade av i sitt skissblock och så ritade han in det på Visby torg. Det passade ju bra, tyckte han. Och svärdet är magnifikt och mycket mystiskt. För att här står det på Visby torg i Valdemars hand. 150 år senare dyker det upp i handen på Sten Sture den yngre när han dör på Mälarens is på en annan målning av Hellqvist. Och Visby förresten, Visby och Visby. Ni ser de här fantastiska husen här, tättbyggda, pampiga byggnader. Sådana har aldrig funnits i Visby, finns inte ens idag. Utan allt det här har Hellqvist ritat av från nordtyska städer när han var på resa. Det har man sett i hans skissblock. Och precis som med det här, domkyrkan. Visst finns det domkyrka i Visby, men inte ser den ut så här. Men däremot, när Hellqvist var i München så invigde man ett alldeles nybyggt rådhus. Det här är hörnet på Münchens rådhus stående i Visby. Så kan det gå. Man kan tycka att det är petitesser att stå här och anmärka på en gammal tavla. Men Visby blev ju plundrat, eller hur? Säger man. Men det är inte alls säkert. Visby blev antagligen inte alls plundrat. För vitsen med hela Valdemars intagande av Visby var att han skulle få en rik och välmående och fungerande stad. Han ville ha Visby som pärlan i sitt tänkta Östersjövälde. Och inte någon utplundrad, nedplattad, aggressiv, nyerövrad provins. Kan det se ut? Ett bevis för att Visby aldrig blev brandskattat eller plundrat. Det här är nämligen en rekonstruktion av ett varulager ägt av en hansaköpman i Visby under den tiden då Valdemar var här. Det här lokalen finns nu i ett gammalt packhus från 1200-talet som hör till Gotlands fornsal. Och hit kan man gå och känna doften av torkad fisk och kära. Forskarna har nämligen hittat brev skrivna av köpmän här, Hansans köpmän, sända till deras chefer i Lübeck. Och i det breven står det att nu har Gotland blivit danskt. Vi har våra varulager intakta. Affärerna går som förr. Och det är ju lätt att föreställa sig hur klagolåtarna hade gått om det hade varit tvärtom. Om de hade blivit plundrade och brandskattade. Är det då sant om Valdemar Atterdag, Gotland, Visby år 1361? Ja, vad som är sant är att här utkämpades ett mycket blodigt invasionskrig som ledde till att Gotland blev danskt i 300 år. Valdemar kom, han kom på sommaren med sin flotta, över 50 fartyg. Han hade tagit Öland strax innan, blev det Gotlands tur. Och striderna som följde, de blev det hårdaste man hade haft i Gotlands historia. Mer än 2000 gutar stupade i striden. Och det var en stor procent av dåtida Gotlands befolkning. Och då kommer man fråga sig, varför ska Valdemar ta Gotland? Gotland ligger ju långt från Danmark om man tittar på kartan. Idag, ja. Men vi kan komma ihåg att Sverige och Danmark såg ju helt annorlunda ut på medeltiden. Danmark var mycket större än nu och hade stora delar av södra Sverige. Och han hade ju tagit Öland. Alltså var steget över till Gotland både kort och logiskt, kan man tycka. Idag vet svenskar i allmänhet inte särskilt mycket om Gotland. Man vet naturligtvis att det är ett trevligt sommarö, intressant landskap, en lustig lokal dialekt brukar man säga. Och på sommaren är ön fylld av seglare, kampare, politiker, kändisar, ett och annat filmgeni förstås. Och när sommaren håller på att ta slut, då ska alla plötsligt segla i kapp runt alltihopa. Och om allt det här kan man läsa mycket i massmedia. Och det är synd att man inte vet mer än så. För Gotland är ett intressant landskap. Det kanske mest intressanta historiskt sett. För Gotland har ett eget språk, en egen sagovärld, en unik och lång historia. Över 1000 år av egna kontakter med främmande länder och folk. Och här har bott utländska köpmän i flera hundra år. Och i Gotlands jord har man hittat fler och större skatter än i något annat landskap i Sverige. Och det är inte vilka skatter som helst. 90% av alla mynt man har hittat hela Europa från muslimernas kalifat, de har man hittat här på Gotland. Mer än 50 000 mynt från kalifernas Bagdad. Och över hälften av alla mynt man har hittat i Sverige från England, de har man grävt upp här på Gotland. Det har varit skatter som någon har gömt, någon som kanske redan såg fienden komma vid horisonten. Och så sen blev vi ihjälslagen kanske, eller bortsläpade i evig fångenskap och aldrig hann berätta för någon vad skatten var gömd. Man tror att det fortfarande finns kvar mycket att hämta i Gotlands jord som en och annan tysk turist har förstått som har dykt upp här med metalldetektorn. Gotland blev oerhört rikt på transithandel mellan Europa, kontinenten och Ryssland och nerför de ryska floderna till Bagdad. Gotland blev så rikt faktiskt att Visby under en tid var en av Europas rikaste handelsstäder. Och det kan man fortfarande se på många av de fina handelshusen som byggdes här på tidig medeltid. Nu ska ni få se någonting man bara kan se här i hela Europa. Och det är samtidigt tungt vägande dokument kan man säga. Som bevisar att gotlänningarna hade mycket tidiga kontakter med andra länder och folk. Det är bildstenarna på Gotland. Så här ska de se ut. De finns i Gotlands fornsal, museet här i Visby. Bildstenarna är slags tidiga serietidningar. Och de gjordes de äldsta på 400-talet efter Kristus. Och de är fyllda ofta med magiska och religiösa symboler, som den här soltecknet här. Och exakt vad det betyder vet vi inte. För det här påminner och talar om någon för länge, länge sedan glömd religion. Dagens forskare står helt stumma inför bildstenarna. Men de är unika och finns bara på Gotland. Det finns lite nyare, modernare bildstenar som gjordes under tidig vikingatid, under vår så kallade hetna tid, det vill säga asatiden. Där kan man se vikingar som kämpar och slåss, och som dör, och som rider på hästen upp till Valhall, och där de möter valkyrior som bjuder på mjöd ur horn. Och där finns skepp och fartyg naturligtvis. Här finns Sveriges äldsta bilder på segelfartyg. För segelfartygen kom nu på 300-400-talet. Och här finns fartyg som inte finns någon annanstans och som måste ha varit ritade och knackade i sten av konstnärer som hade seglat långt från det gotländska farvattnet. Titta på den här båten. För inte det tankarna till Egypten eller Fenicierna i östra Medelhavet? En läcker och smäcker farkost. Och de här roddarna med sina spetsiga pipskägg. Inte ser de ut som vikingar precis. Och vikingskeppet hade ju inte så här soltak över sig. Så det måste vara gjort av en konstnär som kanske har varit i Egypten. Eller kanske gotlänningarna hittade honom i Bagdad och tog med honom hem till Gotland. Och här fick han sitta och knacka sten mer eller mindre frivilligt. I fornsalen här finns också ett av Sveriges allra äldsta bilddokument på häst och vagn. Man tror att bildstenarna restes som en slags gravskrifter eller gravstenar eller stenar för att påminna om någonting som hade hänt, en märklig händelse eller en märklig person. Och självklart finns det runstenar också på Gotland. Man har till och med hittat Sveriges allra äldsta runsten på Gotland, kulverstenen. Och sen har man till exempel hittat den här. Det här är en brynsten. Och här står i runskrift, om man översätter, så står det att Ormrik och Ulfair, två köpmän från Gotland, hade rest tillsammans till Island, Jerusalem, Särkland och Grekland. Grekland, det var dåtida Bysans, det var dagens Istanbul. Och Särkland, det var Bagdad. Så de här två herrarna, de hade rest i hela den dåtida kända världen. Och sen återvänt hem till Gotland, till byn Roma som ligger mitt på Gotland. Fantastiska resor. Visby är en av Sveriges äldsta städer. Och jag säger Sveriges, för trots att varken gotlänningarna eller visbyborna kände sig särskilt svenska, så var de i alla fall underställda någon form av kontroll under Sveakungen. Ja, kontroll och kontroll, det var ganska löst. Gotlänningarna fick klara sig själva. Under en lång tid av historien var Gotland faktiskt som en fungerande, självständig handelsrepublik. Och det unika med den gotländska handelsrepubliken, det var att här var det bönderna själva, farmän kallades de. Det var bönderna som drev handeln med Europa och Mellanöstern. Farmän kallades de därför de for en del av året och var jordbrukare resten del av året. I de andra handelsrepublikerna, i Venedig och Genua, där var det en rik feodal överklass som skötte alltihopa. Så det var Gotlands bönder, farmännen och det var köpmännen här inne i Visby som tillsammans gjorde Gotland till Östersjöns pärla, som det hette, och Visby till en av de rikaste städerna i regionen.
Vi har allting. Thank you.
så kommer Valdemar Atterdag. Atterdag, det fick han heta, tror man idag, därför att han på någon slags medeltida dansk-tyska som han talade brukade säga des Dagnes, och det lär betyda vilka härliga tider, strålande tider. Och det kunde han ju säga, för han hade börjat sin karriär som en fattig småkung uppe på Nordjylland. Och sen hade han under 30 år med listiga och skrupelfria metoder underlagt sig hela Danmark, delar av södra Sverige, och nu var det Gotlands tur. Den 22 juli 1361 siktades danska flottan utanför Karlsöarna. Och trots ilskna pilar från böndernas församlade kustförsvar kunde danskarna och deras tyska legoknektar ta sig i land ganska obekymrat. Och det gjorde de här, tror man, vid det som idag är Kronvalls fiskeläge på västra Gotland. Invasionen var ingen överraskning. Gotlänningarna hade fått många förvarningar. De senaste hade kommit från Ölandsbor, som ganska nyligen hade rott över och med skräck i ögonen berättat att nu var Öland ockuperat. Berättelser som länge cirkulerat här på Gotland om att Valdemar själv hade varit här några år tidigare och rekognoserat inför sin invasion, det är bara gamla skrönor. Sant är däremot att den svenska kungen Magnus Eriksson hade skickat flera varningsbrev till Visby, som man var förvarnad här. Och gotlänningarna hade spejare ute längs hela kusten, dag och natt. Och när de första seglen dök upp, det måste förresten ha varit en fantastisk syn, först bara några få segel, så 50 båtar. När de första seglen dök upp, då gick larmet, vårdkasarna tändes, det var signalen. Alla män skulle infinna sig på närmaste tingsplats, kvinnor och barn skulle sätta sig i säkerhet. Kanske några flydde hit till den redan då över 1000 år gamla Torsburgen, en fornborg på södra Gotland. Hit kunde de ta boskapen och här rymdes hela Gotlands befolkning. För det här är en av Europas största fornborgar. Det är 2 kilometer lång mur som är byggd av kalksten och klapperstensgrus. Den är 1 till 7 meter hög och upp till 20 meter vid basen. Det är den största av Gotlands 100 fornborgar. Men danskarna kom i ett mycket känsligt politiskt och ekonomiskt läge. Det var dåliga tider, det var depression. Och bara några generationer tidigare hade Visby stad och landsortsbefolkningen kämpat ett häftigt inbördeskrig. För det var två helt olika världar. Visby var med i den tyska Hansan, så det var en stad helt dominerad av utlänningar. Det var danska, ryssar, folk från Livland, men framförallt var det tyska. Man hörde platt tyska talas överallt på gator och torg i Visby. Och i stadsfullmäktige var alltid hälften av borgmästarna tyska. Och alla de här, de var bara intresserade av utrikeshandel naturligtvis. Men utanför Visby, på landsorten, där bodde gutarna. Och de hade helt andra och ofta konkurrerande intressen med Visbyborna. Och dessutom var det så med gutarna på landsorten, att de hade lägre skatt och mycket större förmåner än bönderna i något annat landskap underställda den Svea kungen. Medan här inne i Visby, här, eftersom det var en fri riksstad, en hansastad, här hade Svea kungen ingenting att säga till om. Han hade inte ens en representant eller en guvernör i Visby. Så det var helt olika världar. Det var efter det uppslitande inbördeskriget som muren byggdes kring Visby. Den byggdes alltså för att skydda de rika borgarna, tyskarna och de andra mot landsortsbefolkningen. Inte i första hand mot utländska inkräktare. Så det var, kan man säga, en slags Berlinmur innan någon ens hört talas om Berlin. Idag vet historikerna att inbördeskriget och en del andra händelser i Östersjön redan hade gjort att Gotland förlorat sin ledande ställning. Men det visste kanske inte Valdemar Atterdag när han kom rusande. För det var nog inte så lätt på hans tid att få en överblick så här. Muren, den är i alla fall fullständigt unik i Sverige. Den är 3,5 kilometer lång. Och den är ganska unik i Europa också. För det är bara i Carcassonne i södra Frankrike och i Nürnberg i Tyskland som det finns lite längre murar. Idag kämpar Visbys ringmur inte mot fiender så mycket som mot miljöförstöring och mot turism. Nu är alltså läget det här. Fienden anfaller Gotland. Visby förklarar sig genast neutralt. De vill inte ha någonting med krig och allra minst med motståndsrörelser att göra. Sånt stör fri köpenskap och verkar dämpande på köp- och investeringslustan. Bönderna däremot, de var rädda att förlora sitt förmånliga liv under Sveakungen. De tog till vapen. Här gällde det att försvara gård och grund och Sveriges lägsta skatter. Så de koncentrerade sitt försvar hit till vad som har kallats Gotlands nyckel, Ejmundsbro. För den här vägen måste invasionsarmén komma för att nå Visby där borta. Så cirka 800 av Gotlandsböndernas bästa krigare, de grävde ner sig där. De rev bron och de byggde förskansningar här, kastade upp jordvallar. De trodde sig vara skyddade här, för det var en tät skog på den sidan och där borta låg en stor myrmark. Och tanken var att de skulle hålla upp danskarna här. För kunde de stoppa danskarna här så skulle Visbyborna kunna bygga ett riktigt bra försvar. Men de här bönderna, det var ju bönder och köpmän, de hade inte riktiga vapen att möta en sån riddararmé som nu kom upp från kusten. Anförda av skickliga officerare som Valdemar själv, hans son hertig Kristoffer, deras nära medarbetare Erik av Sachsen och riktiga riddare som Henning von Podebuske. Som allihopa nu kom skramlande upp mot Ejmundsbro. Så man kan förstå om en och annan rik man på Gotland, och det var många vid den här tiden, rusade ut och grävde ner sina skatter nu. Den största skatt man hittat från den här tiden är Dundeskatten i Dalhemsocken. Det är en stor skatt på över 150 föremål. Det är guld, silver, smycken, bägare, skedar, skålar. Det hittades för 100 år sedan och har sedan dess rövats bort i Historiska museet i Stockholm. Men den 24 juli 1361 var danskarna framme vid bron. Och det blev en första skärmyssling här. Och den pågick i 6 timmar. Och så försvann danskarna igen. De drog sig tillbaka. Och gotlänningarna, de jublade här. De trodde de hade vunnit en stor seger. I alla fall hade de visat att fienden var inte så farlig. Och de skickade bud upp till Visby. Fienden är stoppad. Motstånd lönar sig. Och det blev kväll den första dagen av drabbningen. Valdemar och hans män drog sig tillbaka för överläggning. Så skickade de ut spejare i området runt Ejmundsbro. Det hade varit en torr sommar. Så den här myren var kanske inte alls oframkomlig längre. Och det visade sig rätt. Ryttare kunde ta sig över. Så nästa morgon, den 25 juli, anföll danskarna igen rakt framifrån. Gutarna låg väl skyddade bakom sina förskansningar för pilarna. Då kom det plötsligt pilar från sidan, från myrsidan. En riddararmé hade lyckats ta sig över och gick till anfall. Och nu hade gutarna inte en chans. Det blev, som krig var på den tiden, en strid man mot man. Och det gick som det brukar gå då. Den som är störst, starkast och har det modernaste vapnen vinner. Och eftersom danskarna inte tog några krigsfångar så slaktades kanske 800 gutar vid Ejmundsbro det här dagen. Bara några få lyckades överleva och tog sig upp till Visby med den skakande nyheten. Lät man nu stänga Visby stadsporta. För nu skulle följa någonting brutalt som inte de fina Visbyborna ville bli inblandade i.
Gutarna på landet hade fått ihop 2000 man att kasta in i den sista striden mot danskarna. Och det här var de sista reserverna, för att de bästa kämparna de hade stupat vid Ajmundsbron. Och nu tog man det som fanns kvar. Det var en del riktiga kämpar, men det var också väldigt många äldre medelålders familjeförsörjare. Det var unga pojkar, det var gamla gubbar, det var halta och lytta. Det var flera med puckelrygg. Det verkar som om varje by hade sänt iväg varje man de kunde bli av med, så kunde stå här med vapen i hand. För den här vägen, genom södra porten, måste Valdemar komma för att ta sig in i Visby. Ingen vet exakt hur det här slaget gick till. Det finns många teorier, men det finns mycket få historiska fakta att gå efter. Inte ens danskarna, som ju var med om slaget, har skrivit ett enda ord om drabbningen. Och därför är historikerna på historikers vis, som alltid, oense om det mesta här. Men en del av historikerna är överens om en slags huvudhandling. Och enligt den så skulle det gå till så här. Bönderna kom hit. De började bygga barrikader mellan muren här och Solberga kloster som ligger där borta. De reste en borg av vagnar bakom sig för att skydda sig ryggen. Och så reste de barrikaderna som de byggde av tunnor, timmer, stenar och bråte, allt vad de hade. Och här uppe på muren, här stod de ängsliga Visbyborna och tittade oroligt ner på dem som man får förmoda ganska molokna bönderna som föga entusiastiskt byggde på sin barrikad. Många var övertygade om att det var trolldom och rackarspel med här, att Valdemar Atterdag hade svurit en ed med djävulen och att en trollkvinna hade suttit under Ejmundsbron och hon hade lovats halva krigsbytet om hon kunde förvända sinnet på gutarna. Var hur du vill med det. Vad som hände i alla fall var att tidigt i gryningen den 27 juli så kom danskarna här. Slutstiden kom och den var snabbt över. 2000 gutar stod där, bönder, som mötte nästan lika många danska och tyska professionella soldater. Krigsmän i modernaste rustning med moderna snabbskjutande armborst. Och de hade dessutom med sig 200 ryttare, riddare i fullständig riddarutrustning. Det var den tidens pansartrupper. Det var ingen som kunde stå emot när en sån här mur, galopperande mur av skarpt stål och hästar hova kom stormande. Danskarna anföll rakt framifrån, armbågsskyttarna från sidan och sen kom ryttarna med sina dragna svärd. Och de arma bönderna som stod där, de var ju inte alls skyddade för det här. De hade inte utrustning för sånt. De hade ju klätt på sig vad de hade hemma på gården. De hade en läderskjorta, en enkel brynja. De hade mycket enkla vapen, en hötjuga, en svärd, spikklubba, spjut, pilbåge. De somliga hade hjälmar som redan då var antika. Och en del hade rustningar som kanske var från vikingatiden som de hade försökt modernisera lite. I själva verket finns det inget slag under hela medeltiden i hela Norden där man vet så mycket om de som var med som de som var med här. Och det beror på det att man i modern tid har hittat massgravar här på Korsbetesfältet utanför Solberga klosterruin, inte så långt från slagfältet. Det heter Korsbetesfältet därför att man reste ett kors här redan under medeltiden. Och med modernaste vetenskapliga metoder har man undersökt över 1000 av skeletten som hittades här. Och det var så man upptäckte att det fanns halta och lytta och puckelryggiga bland de stupade. Och att många var bönder med tuberkulos i kroppen. Alla de här döda, de hade blivit nermejade med en fruktansvärd kraft. Många var dödade bakifrån, för antagligen försökte de fly när riddarna och ryttarna kom stormande här. De hade fått skallen kluven i två delar, de hade fått bägge benen avhuggna i ett enda hugg. Och många hade inte dött av pilarna, utan de hade allihopa nästan blivit slaktade för hand i närstrid. Allt det här, det hände ju en het, het sommardag. Och här låg ju då över ett stort område ett par tusen lik. Så likstanken måste ha blivit förfärlig. Så efter några dagar grävdes det massgravar. Och där vräkte man ner gotlänningar och danskar huller om buller. De fick ligga där de låg med sina hjälmar och brynjor och med sina vapen. Och man har hittat hittills 5 massgravar med över 1800 skelett. Det var ganska makabra scener som arkeologerna försiktigt penslade fram i början på vårt sekel. För där låg ju skeletten som i en dödsballett på en tavla, Hieronymus Bosch. Man kan säga en dödsdans fruset i ett makabert ögonblick. En konsthistoriker har beskrivit det här meterdjupa lagret av skelett som en korall av människokroppar. Efter stora slag så brukar man ju ofta upprätta den okände soldatens grav. Här, i det här slaget, är alla okända. Utom en enda man. Man hittade en kämpe som hade en ring i vilken det stod "Mitt namn är Johannes". Så han fick bli den kände soldaten. Alla andra gav sina liv för Gotlands frihet anonymt för eftervärlden. Så grymt och brutalt var och är krig. Blod rann in under stadsporten och in i Visby stad. Vad skulle hända nu? Hur skulle det bli med Visbyborna? Naturligtvis tog sig Valdemar Atterdag in i Visby. Men enligt legenden gjorde han det inte som vanligt folk genom stadsporten, utan han lät Visbyborna slå upp ett stort hål här i muren så att han kunde gå in med sin armé 13 man i bredd. Och det hålet är numera lagat, och därför så kallas den här delen av muren för Valdemarmuren. Hur som helst, in i Visby kom i alla fall Valdemar. Och Visbyborna, de fick betala en skatt, men det var inte brandskatt, utan det var pengar man brukade ta upp av folk som man just hade erövrat. Det blev ingen plundring. Plundringen, den kom i alla fall, och den kom på landsorten. Därför det var ju bönderna som hade gjort motstånd. Och det var bönderna som kunde tänka ställa till besvär i framtiden också. Alltså utsattes Gotlands landsort för en systematisk plundring flera veckor framåt. Det brändes och mördades och förstördes. I Fide kyrka i sydligaste Gotland kan man i denna dag läsa på väggen ett latinskt kronogram. Det är en slags rebus som har tolkats av experterna, och där står årtalet 1361 och texten "Husen är nedbrända, klagande stupar folket för svärdet". För man hade plundrat och rövat, det lastades ombord på kungens fartyg. Och då Valdemar en månad senare reste hem till Danmark, då kunde i alla fall Visbyborna återgå till ett nästan normalt liv. Värre var det för bönderna på landet. Det blev precis som de hade fruktat. De förlorade alla sina privilegier, och många fick betala mer än 1000% högre skatt. Och på den rika landsorten, där man hade haft upp till 100 stenkyrkor, av vilka många var stora som katedraler i städerna, där byggs det nu för lång tid framåt inga nya kyrkor. Det blev ekonomisk depression. Valdemar gjorde Gotland till en dansk provins. Och själv kallade han sig redan efter alltid Daners, Wenders och Goters konung. Trots att han själv var med om att ta död på Gotlands storhetstid. Och erövringen kom att leda till många nya krig med Sverige och med tyska Hansan. Gotland blev ju aldrig mer vad det hade varit. Men hur var det med skatten då? Ja, enligt vad man vet så kom Valdemar hem till Danmark med alla sina skepp. Så står det i alla fall i de danska krönikorna. Och kanske han visade en och annan skatt för sin då 8-åriga dotter Margareta. Hon som så småningom ska bli svensk drottning, unionsdrottningen Margareta. Men här i Sverige, här har man ju längre tiden gått fått veta mer och mer om den påstådda försvunna skatten. Och bakom alla skriverier ligger väl den gamla tanken att hut går hem och att synden ska straffa sig. Frågan är bara, var finns den här skatten? För att beroende på hur långt från Gotland författarna har befunnit sig så har man lagt skatter lite olika. Somliga har lagt den vid Tjörn borta på västkusten, andra vid Tjust skärgård. Men gotlänningarna, de som vet, de säger att skatten ligger där, vid Stora Karlsö, Svarta Hällar. Där ligger skatten. Men ni kommer ihåg att det var ju trolltyg med här. Det räckte ju inte med att man hittar skatten och besegrar den svarta hunden. Man måste få upp skatten också. Och enda sättet att få upp skatten, det är att man har fött upp två vita kalvar, tvillingkalvar. Och de måste vara med och dra upp skatten. Det har det här trollpackan sagt som trollade stormen över Valdemars skepp. Fast det här sista är ju inte riktigt historiskt vederlagt.
På det sättet blev Gotland danskt i 300 år. Ända till Sverige slutgiltigt lyckades återerövra ön. Och så sent som 1679 försökte man inlämma Gotland i det svenska riket. Göra det till ett svenskt landskap som de andra. Förut hade Gotland varit ganska löst knutet till Sverige. Och därför kan man säga att det är bara i drygt 300 år, sedan slutet på 1600-talet, som gotlänningarna har varit svenska. Fast svenskar och svenskar. Det finns många gotlänningar som aldrig har accepterat att bli inlämnade någonting. Och som aldrig skulle kalla sig svenska. Gutar är de. Och nu när vi tittar på den här tavlan, nu ser vi att det är en ganska medioker 1800-talsprodukt fylld av romantiska historieföremål utspridda på ett rensopat ateljégolv i München. Mycket, mycket långt från gutars och livets verklighet. Men en spännande historia, det är det. Intressant.